Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Jag har så fruktansvärt dåligt samvete fortfarande. Gud. Det är helt sjukt att någon är typ så här: du var den här personen när du var liten, du kan vara den nu också. Du kanske har varit den här personen hela tiden, du kanske inte behöver undra.
När en skådespelare slår igenom på det sätt Hedda Stiernstedt gjorde i Vår tid är nu, hela Sveriges favoritserie under flera år, så är det kanske lätt att tänka att allt är klappat och klart. Men har det känts så för huvudpersonen, pun intended, själv? Mer om det om en stund. Klart är i alla fall att vi även sett henne i fina filmen Min pappa Marianne, One More Time på Netflix och snart också i Sanningen på C-more och serien om Börje Salming med Walter Skarsgård och att vi hör henne i Värvet avsnitt 577. Här är Hedda Stiernstedt. Hur är läget?
Det är bra. Mm? Jag tycker det känns bra. Jag är inne i en sån himla bra liksom cykel i mitt jobb. Alltså mitt jobb går ju så himla mycket liksom i cykler, om man ska säga. Och jag är inne i liksom den absolut bästa perioden som man kan vara just nu. Man liksom håller på att förbereda nästa jobb. Men man är inte mitt i inspelning och jag har precis kommit ur liksom en presslansering. Så just nu liksom går jag bara, nu hänger jag runt på dagarna med min gitarrlärare Bengan och min andra gitarrlärare Jimmy. Gitarr-Jimmy och Bengan. Så jag har det väldigt liksom, det är liksom en psykisk liksom behaglig plats att befinna sig på. Man undrar inte vad som ska hända härnäst. Men man har ett väldigt lugnt tempo.
Jag har kanske sagt det 6 miljoner gånger förut i Värvet. Men just den där aspekten av ditt yrke måste ju ändå, den är ju väldigt avundsvärd. Att du måste lära dig gitarr då till något projekt.
Ja.
Och då är det ditt jobb. Du får betalt för att lära dig gitarr.
Ja, alltså tyvärr i Sverige har vi ju inte liksom de här resurserna så att jag kan liksom, att jag blir signad till ett projekt och sen så går jag studsar runt på stan och lär mig gitarr i 2 år och typ gör som i Star is Born där när han sänkte sin röst 3 oktaver för han hade liksom 2 år att jobba på caset. Alltså det är ju aldrig så, det är mycket så här snabbare vändningar i Sverige, man får så här 1 månad typ, men det är ju en helt fantastisk aspekt av mitt jobb. Det är typ det roligaste som finns. Jag lärde mig rida förra året. Jag fick gå hos Dolph Lundgrens karatemästare förra året och nu får jag lära mig spela gitarr och sjunga och det är liksom, jag tror det håller en fräsch också. Mm. Inte bara att det är så jävla kul. Jag tror att man liksom, man håller sig fräsch i huvudet ju av att lära sig grejer. Det är helt fantastiskt.
Hur hemligt är det vad du ska göra med gitarreriet?
Och det är fortfarande hemligt faktiskt. Jag har fått banning. Men det jag får säga är att jag spelar gitarr.
Ja, okej.
Men det är en film. Det är en lång film.
Ja, kul. Mm. Och den ska då göras här i sommar?
Ja.
Ja, okej. Och så är det ju, du sa det ju själv, men jag hade ändå skrivit ner det. Och eftersom jag är en fyrkantig person så säger jag ändå. Du är ju liksom i slutfasen av en sån här mediecykel och i det här fallet då för Netflix.
Mm.
Är det en härlig del av jobbet att sitta och prata om någonting man spelade in för ganska länge sedan?
Ärligt talat, nja, liksom. För det första så är det ju väldigt svårt att connecta med någonting man gjorde för länge sedan på något sätt. För jag har ju gått vidare, jag har gjort typ 3 projekt emellan som jag fokuserat 100% på och så ska man liksom damma av den här gamla liksom, grejen ungefär. Och det kan ibland verkligen avundas andra kreativa yrken, att de gör ju det de gör i stunden och sen blir de klara med det och får gå vidare på något sätt. Jag vet inte, det är en märklig process liksom. Ja.
En lösning på det där hade ju varit att du gjorde grejer på scen.
Då
får,
exakt.
Då får du prata om det när det händer.
Ja, ring mig, teaterna.
Okej.
Nej, men jag längtar efter scen, absolut.
Det hade varit skitsmart att inte prata om sin paniska scenskräck i alla intervjuer sedan 2011, ifall du ville dit. Men
det är sant. Men fatta vad intressant också, att stoppa mig på en scen när jag har bizarr scenskräck. Ja.
Men hur känns det? Alltså, är det svårt att, för jag tänker mig att om du inte gör det, då är det väl svårt att utmana den?
Ja, så är det absolut. Men sen hamnade jag ju liksom, alltså jag vet inte, jag gjorde ju Biancas talkshow här om veckan. Det var ju ett sånt moment, för det är ju att gå ut på en scen och verkligen liksom performa. Även om det inte sänds 100% live så är det ju liksom, så nära som om man ska säga. Jag svettades liksom, alltså jag svettades liksom i knävecken typ. Jag svettades, du vet, så här, på smal ställen man inte ens kan svettas på typ. Jag var liksom livrädd.
Det kanske hade med läderbyxorna att göra också.
Det är sant. Jag hade ett riktigt sånt Ross i vänner moment där jag bara tänkte någon kommer över så babytalka mig ur de här. Nej, men det kan absolut ha med det att göra, men det var också någon typ av, jag liksom, jag hade inte gjort TV på sig länge också, liksom som prat-TV om man ska prata om så kallt, som skakade av nervositet. Men jag älskar ju... bra, jag var livrädd verkligen. Nej, men jag liksom älskar att också utsätta mig för sånt. Nej, men det är inte bara att utsätta sig för scenskräck eller att få njuta av att göra någonting i stunden, utan jag längtar efter scenen också för att jobba i gruppen och leken i gruppen och skapandet i gruppen. Jag är liksom inte så bra solo. Eller fattar du vad jag menar? Eller jag är alltså, inte som skådis, utan lite mer bara som att min hjärna behöver verkligen andra människor för att tänka. Jag behöver bolla för att tänka smarta tankar. Jag var på semester själv nyligen och var så chockad över hur ointressant tankar jag tänkte. Jag tänkte jag skulle tänka så mycket smart. Men allt, alltså, jag tänker bara liksom superintressanta saker när jag får studsa dem mot en annan person liksom, om du fattar vad jag
menar. Ja, 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 1000%. Jag har ju ganska nyligen kommit till insikt om att jag är alldeles för ensam. Alltså, man har ju liksom ingen att tramsa med.
Nej.
Skitviktigt att tramsa, tänker jag.
Så himla viktigt att tramsa, och så himla viktigt att lära sig också det om sig själv, tror jag. Som också, om man jobbar med kreativa saker som vi gör, så är det också så himla viktigt att veta vad som får en att tänka de här tankarna och vad hjälper mig att gå framåt. Det är, min man skriver ju, och typ hans sätt att tänka så här intressanta tankar är att lägga sig som en vampyr på sängen och blunda och liksom bara, stör mig inte. För då kan han komma fram till någon så här perfekt replik eller något sånt där. Medan jag skulle aldrig kunna göra det, och det är verkligen någonting jag lärt mig under senaste, ja men under pandemin framförallt, men sen även nu på min solosemester som jag trodde skulle vara jättegivande, stänga av telefonen och liksom, det enda som var givande var att läsa böcker, men det blir liksom inte, nej, jag behöver, för att tänka intressanta saker så behöver jag liksom prata mig fram till dem, tror jag.
Ja, men, och det där märker man ju i, alltså, mitt stora problem, nu har jag gjort det här så himla, himla länge, men det som återkommer med i dialogen med min producent är ju så här, att jag då till exempel intresserar mig jättemycket för ensamhet för att jag har kommit till någon insikt om ensamhet och att jag är för ensam. Och då vill jag ju liksom prata med alla om det, men eftersom jag inte riktigt har någon att bolla med så får jag göra det med mina gäster, vilket gör att då kommer ju samma ämne upp i liksom 8 avsnitt i rad. Det blir jättejobbigt att klippa.
Men jag tror också att, jag vet inte hur du är, men jag känner också att en aspekt av den här ensamheten som jag ju lider av, inte på samma sätt som dig, men jag jobbar i projekt och så är man jättenära och sen helt plötsligt slutar man vara nära. Och att jag satt nyligen i en bil i Toronto och bara såhär, det här funkar inte för mig typ. Alltså, jag liksom...
Var det där du var på ensam semester?
Nej, nej. Nej, utan det var, vi filmade ett projekt, men det var på väg att ta slut, och jag har sån fantastisk separationsångest varje gång någonting är på väg att ta slut. Och så liksom kände jag verkligen så starkt också att såhär, gud, jag är liksom inte heller lagd för det här med ytliga bekanta. Jag vill inte ha så någonting som också är betingat med en viss sak. Jag vill inte ha en träningskompis eller en, den var den som jag kände där i det projektet, utan jag vill liksom verkligen känna människor och ha dem nära och älska dem djupt och verkligen, verkligen dela. Och jag är för känslig typ för det. Jag är som mitt arma stackars hjärta, jag kan inte hantera. Jag behöver alltid så låg. Folk måste så hålla mig i handen när vi håller på att, liksom, om vi har blivit vänner så måste de säga, nu får du lova mig att det inte bara var det här. Annars dör jag.
Fast ditt liv måste ju bara vara liksom att vara sommarkatt, så att säga.
Ja. Det är fruktansvärt. Nej, men det är liksom, det är ett underbart och fantastiskt liv, och jag förundras dagligen över att jag får göra det och fortsätta göra det. Men den aspekten av det liksom, den tar jättemycket på mig. Jag liksom verkligen hade någon sån, Walter kallade det för att jag får panikseparationsångest. Att jag liksom stod och skrek på Walter. Lova att, det här, att vi kommer fortsätta ses.
Har ni gjort det?
Det har vi faktiskt, men inte alls lika ofta. Vi såg väldigt mycket om att sms varandra. När. Och sen bara panikseparationsångest.
Följdfrågor. Tappade kolon. Varför åkte du på semester ensam? Vart åkte du? Och vad gjorde du i Kanada?
Jag åkte liksom, vi filmade Börje Salming-serien i Kanada. Och sen så hade vi en avslutande liksom vecka i Mexiko. Men jag fick lite naturlig paus mellan det här, för att då skulle de filma lite grejer med bara Walter Skarsgård som spelar Börje Salming uppe i Norrland. Och då var det som att jag bara, men jag ska ju ändå till Mexiko. Jag kanske bara kan skaffa mig ett eget hotell och så får man bara boka om min biljett så att jag liksom är där. Så då var jag där och liksom väntade in dem i 2 veckor. För att jag tänkte så här, det här är väl ett superyppligt tillfälle att liksom rensa huvudet lite. Och ganska intensivt år förra året för mig också. Jag gjorde 4 olika projekt och så bara landa lite och tänka efter. Ibland måste jag också tänka så här, vad är det jag vill? Vad håller jag på med? Vem är jag? För saker kan ju bara rulla på liksom. Och så då passade jag liksom på att vänta in dem i samband med jobb då, eller man ska säga. Och blev bara chockad över hur ointressant det var. Eller förstår ni vad jag menar? När man har så här, det är första gången jag verkligen åker helt solo någonstans och ska vara lite så, kanske yoga, inte dricka en endast drink och liksom bara testa och meditera, se om det är för mig typ. Så har man ju någon idé om att det ska bli så jävla läkande och intressant. Och så är det liksom inte det. Det var som att jag bara, vad fan är det här? Liksom ville bara satt och yogade och bara, nej, det går inte.
Ja. Så det var värdelöst?
Nej, alltså jag var ju på en strand i Mexiko. Det finns ju levels till men just det bara cementerade hur otroligt beroende jag är av närhet och ömhet och andra människor. Jag är verkligen som ett husdjur som behöver liksom bli klappad och pratad med.
Så du facetimade hem 24/7?
24/7 typ, ja. Och bara så här, kommer ni snart till de andra? De bara, ja, tyst.
Ja, jag förstår. Ja, det låter inte kul. Ja, men då, jag fick svar på alla 3 frågorna. Det var jättesnyggt. Men det är ju lite intressant det här, tänker jag, med så här, att ja, nu får du sitta och prata om något gammalt då. Men du är ju liksom aktuell. Är det här med aktuell, är det liksom en valuta för dig? Spelar det roll för dig att vara det? Tänker du att folk kommer glömma bort dig och så?
Men det är klart att det finns en aspekt. Alltså det är klart att den tanken har passerat i ens huvud. Men det man också förstår med att helt plötsligt vara aktuell igen. Typ. Alltså nu är jag här för andra gången i värvet. Och jag kanske liksom, jag är inne på andra vändan av vissa grejer. Jag vet inte, ju äldre man blir desto liksom mer förstår man ju också att det liksom inte, alltså man, utan att låta för töntig eller man ska säga, men man förstår ju vad som liksom också spelar roll och vad man vill göra och så vidare. Och att det här är liksom en aspekt av jobbet och att det står i direkt relation till jobbet på något sätt. Och att man märker ju verkligen så här, nu är jag aktuell med någonting och vad det får för liksom avtryck och också kanske hur vissa personer behandlar en eller liksom i PR-sammanhang och man fattar på något sätt. Men man kan också på något sätt vara lite så här, det är ju det som följer med att jobba och det jag helst av allt vill göra är att jobba. Och det bra som kan komma med det är ju att man får jobba mer, men det kan ju också vara så att man blir överexponerad och folk är så här, har vi inte sett för mycket av henne nu på ett tag. Och då, det är därför också jag pratar om cykler, för det som kan komma direkt på det här är så här, men nu har vi ju sett, alltså någon producent som bara, du vet, får någon känsla och bara så här, nej, nu vill vi inte se mer av henne, typ. Mm. Men på samma sätt så är det ju en valuta för mig i jobbet att kunna vara så här, jo, men vi tror hon säljer biobiljetter, eller vi tror att folk vill knappa in och trycka på hennes face, liksom. Alltså, mm. Men det, alltså, och också på något sätt, har man gjort allting en gång på något sätt, så är man också mycket lugnare andra vändan. Och så är man så här, och man fattar just det här med att så här, aha, just det, det var, i första gången tänkte jag hela tiden så här, det kommer försvinna imorgon, det kommer försvinna imorgon, allt det här så här roliga som jag vill göra, det kommer ta slut. Och nu kanske man börjar känna lite mer så här, jag kan ju också påverka det, jag kan göra saker för att det inte ska ta slut, jag vill bara jobba mer, mm. liksom. Och att så här, ja, nu kanske det kommer komma en lugnare period ett tag. Mm. Och då måste jag bara försöka vara avslappnad i det och vara så här, yes, jag tog mig ur det förra gången, liksom.
Men är du likadan med sociala medier då? För där är det ju, alltså där tänker jag mig att det ännu mer är någon, alltså, eller jag tror många har någon slags ångest, jag har det själv tror jag, om att så här, oh, herregud, nu har jag inte postat en story på 3 veckor.
Supermycket ångest, och att jag också känner att så här, jag vet inte ens vem den här Instagram-hädda stjärnstedt är, typ. Jag kände inte att den reflekterar mig, men jag vill också, jag vet inte heller vem jag ska vara där, förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker också att man flackar jättemycket mellan man så här, men herregud, nu kanske, nu har man varit på Netflix, och kanske är massa som inte pratar svenska som har börjat följa en, ska skriva på engelska, men det känns för mer, typ. Och så har de, alltså jag vet inte, jag känner att jag liksom flackar jättemycket i så här, vad, jag är liksom inte, jag känner inget naturlig relation till det där på något sätt. Och ibland kan jag titta på den och bara, vem fan är den här personen? Folk måste få helt sinnessjukt bild av mig om de bara rattar in på min Instagram, liksom. För att jag också inte lägger upp något privat, liksom, riktigt, utan det är bara massa fina bilderna när man har suttit i smink i 70 år och liksom blivit påklädd av någon och så här. Det reflekterar ju inte min vardag på något sätt, men det är stressande. Mm. Absolut.
Och, men för där är det ju liksom, du är ju väldigt fashion i sociala medier så att säga, eller på Instagram. Jag vet inte hur du sköter dig i de
inte
andra.
Inte till vardags.
Det vet ju inte jag.
Men
jag får ju den bilden av det, att du är i Paris var tredje vecka och sitter på front row på någon Hermes-visning.
Ja, men det gör jag ju verkligen inte. Och det, men det är intressant ju, för att det är ju det som jag i slutändan lägger upp. Och sen så, det är just därför jag också ibland kan känna mig disconnected från min egen sociala media, så att säga, som bara, jag har bara en. Och det är Instagram. Och det är att jag själv undrar, vem fan är det här? Liksom, när sanningen är att jag sitter hemma och spelar Hogwarts Legacy i mjukisar. För att jag också kanske, jag vet inte, det här är väl ingen bra liksom marknadsföring för min Instagram. Men jag har lite svårt att vara privat där på något sätt. Att jag känner att så här, att jag second guessar väldigt, väldigt mycket där, liksom, om i vad, och då blir det lättast att ta bara en pressbild. Någon tog en bild på en, okej, då lägger jag ut den. Förstår du vad jag menar? Och att jag vill liksom, jag tycker det är skitsvårt det där. Jag tycker det är skitsvårt att navigera, om du fattar vad jag menar. För att jag har kanske ett stort behov av att få vara en helt privat person. Och att inte folk följer min relation eller liksom. Och nu låter det som att jag har, du vet, jag är ingen Edvin Ryding, jag har inte så 80 miljarder följare, jag har typ så 50 000. Vem bryr sig egentligen? Men det är ju väldigt lätt att komma in i tankar att så här, vem är jag här? Och jag känner ibland att den har fått ett eget liv som inte stämmer överens med verkligheten. Mm. Jag har egentligen inga som helst problem med att visa mig själv när jag sitter och spelar liksom
Hogwarts PS, Legacy.
Mm. Ja, nu bara att jag spelade den just igår då, för den kom ju ut häromdagen. Men jag har suttit och spelat otaliga PlayStation-spel de senaste åren. Och egentligen har jag liksom inga problem med att visa den. Det är inte det att jag tycker att den personen också är mycket mer sympatisk. Om vi pratar om sånt liksom. Det är klart att den jag egentligen är så mycket mer, nu ska jag verkligen försöka formulera mig här. Det är klart att den personen är så mycket mer sympatisk än den Instagram-personligheten som inte riktigt finns, eller om man ska säga.
Som i princip bara går på galor.
Exakt. Mm. Den riktiga Hedda, hoppas jag och tror, är mycket mer sympatisk. Det är bara det att det är svårt idag. Dels så är hon kanske avsedd för de som känner mig. Och därför vill jag inte dela hur mitt hem ser ut, eller hur min kille ser ut, eller hur liksom vad jag gör om dagarna, för att jag måste få, för att den är inte avsedd för alla liksom. Mm. Och sen en annan aspekt av det är ju också att mitt jobb handlar om att föreställa andra personer. Mm. Så det kanske inte är helt sunt att du vet för mycket om mig som privatperson, för att då skulle du tycka, hon kan ju aldrig spela den här personen. Hon skulle aldrig kunna spela liksom, inte vet jag, en mördare typ. Men sen på samma gång så tror jag att det liksom är dåligt, för att folk får också en bild, alltså på samma sätt som att folk tänker, hon kan inte spela en sunkig tjej som sitter och spelar liksom PlayStation hela dagarna, för att de tror att jag är Porsche liksom. Nej, kanske inte är det. Alltså sen är det en del av ett jobb. Det är mer som att typ jag går och klär ut mig och går på en gala.
Mm.
Och jag byter ju stil. Alltså om vi pratar mode, det är så jag har använt mig av mode också. För att se det som en liksom leklåda lite. Att man liksom bara, nu idag har jag klätt ut mig till den här personen. Idag, nu ska jag gå på den här grejen. Så då har jag satt på mig den här grejen. Det är liksom, det är ett sätt att ta på sig den officiella hatten.
Mm.
Liksom.
Jävlar vad det här har... Ja, men vad du har tänkt på det här, märker
jag. Jag har tänkt på det här jättemycket.
Mm.
Men för att jag så... Det har liksom kliat i tummen att bara radera den här jävla appen. Och sen så liksom vet jag inte vad behövs i mitt yrke. Vad, för det är det enda man vill... Alltså det roligaste jag vet på planeten är att jobba. Jag vill aldrig inte jobba. Jag vill bara jobba. Och jag tror att liksom allting... jag tänker jättemycket på det, för jag undrar vad som understöder mitt jobb och vad som inte gör det.
Ja, just det.
Mm. Ja. Det tycker jag, det är också en intressant tanke som jag liksom också har känt av lite. Liksom var en av mina närmsta vänner som liksom någon gång inte hade bjudit med mig till sitt landställe. Och så tog jag jätteilla upp. För att jag är ju också så där otroligt rädd. Jag har så mycket separationsångest, så rädd för att bli lämnad. Så jag tänkte, nu är jag utanför, så jag liksom tar upp sånt också. Så gillar jag liksom att ta upp saker i stunden. Så jag frågade, varför fick inte jag komma? Och då sa hon så här, men det där är inte sånt som du gillar. Vad fan pratar du om? Liksom, jag är uppvuxen med två liksom proggare, vi hade inte råd att göra någonting. Alltså det enda vi gjorde var liksom att typ så här tälta någonstans eller liksom ligga på något hår. Alltså du vet, och det gör jag fortfarande. Jag och min man hyr liksom ett torp på Gotland av en liten gumma varje sommar, och där finns det bara utedass, inget el, inget vatten. Man kan knappt vända sig om i köket. Vi sover i en våningssäng, för det är det som finns i det lilla torpet liksom. Och så trycker vi in oss på underslafen liksom. Det är ju den jag egentligen är. Och då blir jag superförolämpad när till och med mina närmsta har blivit så påverkad av den här icke-sanna verkligheten.
Ja, eller den väldigt, väldigt kurerade verkligheten.
Den otroligt kurerade, eller bara den som har råkat blivit. Den är inte ens kurerad. Den är inte ens liksom medvetet kurerad. Utan det är bara den som har råkat bli och fått sitt eget liv och blivit på det sättet. För det var det enklaste valet. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så till och med mina närmsta blir påverkade av det. Och det är ju en intressant liksom... Det var ju också ett wake-up call på något sätt, att man måste på något sätt till och med fortsätta informera sina närmsta om vem man egentligen är. Man är ju en person liksom innerst inne, någon typ av barfota hippie som vill bo med utedass liksom. Mm. Alltså den här andra personen är inte sann liksom. Och det har hänt flera gånger. Det är en annan kompis också som, när jag passar en hund ibland, och då var han så här, jag kan inte tänka mig dig med en hund. Varför det? Plocka bajs. Så jag var som så här, va? Jag förstår ingenting liksom. Och då måste man på något sätt förstå att allt det där påverka folks bild av en. Men det här är då min disclaimer till, det är inte jag. Nej, jag skojar. Mm.
Nej, men och sen, alltså, då kanske det är läge för dig och ja, det kanske inte är lösning på problemet, men den där gröna stories-grejen,
ja,
du vet.
Yes.
Det kanske är någonting för dig.
Ja, man kanske har en annan också.
Du kanske
ett
har
annat
det.
Konto kanske.
Du kanske
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, nu sa du i en passus att du i själva verket har tvivlat på din existens i 6 månader.
Mm.
Har du gjort det?
Kanske inte just de senaste... Faktiskt det senaste året har jag varit så upptagen att jag slipper göra det. Men det, innan dess så gjorde jag det absolut. Under pandemin var jag väldigt deprimerad.
Mm.
Väldigt, väldigt deprimerad. Det var ju som en... don't mention the war. Men det är liksom lite... Vår tid nu tog upp väldigt mycket av mitt liv i 4 år. Och jag är väldigt glad att jag vill bara lägga in det. Jag är väldigt glad att jag får gå vidare, att jag får vara något annat och att jag jobbar vidare så att säga. Men apropå kära ordet cykel, så var det ju verkligen så att folk var tvungna att få en liksom liten detox från mig ett tag, för att vår tid nu blev så stort som det blev. Och då sammanföll det exakt med pandemin.
Mm.
Jag tror sista avsnittet av vår tid nu sändes liksom årsskiftet där 2019, och pandemin kom liksom 2 månader senare eller vad det var.
Ja, just det. Mm.
Och det var en kris, absolut.
Mm. Hur såg det ut? Alltså, för då ringde telefonen inte alls, och då blev det ännu värre.
Nej, alltså till slut gjorde den ju det liksom. Men det var ju, hela världen stannade upp, och det var ju verkligen inte bara mitt liv som gjorde det. Men jag också, jag är ju ett husdjur som vi har kommit fram till. Nej, men jag är extremt beroende av jobbet och av människor, så att säga. Så att,
Sammanhang
är verkligen rätt ord. Jag är verkligen beroende av sammanhang och verkligen faktiskt fysisk närhet. Så jag pandemin var liksom förödande för mitt psyke på något sätt. Men den separationsångesten också av att ha lagt ner så mycket energi på någonting och också kanske fått så himla mycket liksom, jag hade ju jobbat innan den serien, men jag vet ju att det är där de flesta kände igen mig ifrån liksom.
Just.
Och det blev ju en stor förändring i mitt liv. Och att det tog slut, också någonting man har gjort så otroligt intensivt och lagt ner så mycket jobb på, så mycket energi på, så mycket av sig själv i på något sätt. Så tar det slut, så man har den här postproduktionsdepressionen som är väldigt vanlig i vårt jobb, som blev extra stor då i och med det här, som sammanfaller med den här hela världens depression på något sätt. Det var absolut en käftsmäll, och jag tänkte att jag skulle lägga av. Och det var mycket.
Mm. Mm. Men kom du ur sängen?
Till slut kom jag ur sängen. Men det krävdes tyvärr att jag fick ett jobb för att jag skulle komma ur sängen. Och det är väl det som jag pratar mest av allt med min psykolog, att jag liksom har ett egenvärde och är okej även när jag inte är i en produktion liksom. Och det tycker jag är svårt, och det är någonting jag jobbar väldigt mycket på.
Prestationsbaserad självkänsla,
ja.
Är det det vi pratar?
Ja.
Mm. Det där är ju intressant, för jag har hört dig prata om det förut. Jag måste bara fråga, vad någonstans här så får jag ändå fråga om och göra ett sommarprat. Men är det 2020 eller 2021?
Mm. Bra fråga.
Det kändes
är det
väldigt
2020?
Aj, ja. Det kanske man hade kunnat googla för man var lite proffsig på sitt jobb.
Och om man hade något minne att tala om, så att man kunnat veta det om sig själv. Men jag tror att det är 2020. Mm. Och det var ju väldigt skönt. Alltså, för att det hjälpte mig. Alltså, dels så kom det så perfekt timing. Jag hade fått frågan någon gång när jag inte hade haft tid och liksom möjlighet. Och det har ju Det är ju något sånt heligt liksom.
Det är som att bli avlad.
Men typ, alltså jag är liksom, jag blev helt liksom skakig, och sen så ska man göra det och så där. Och så, men det är verkligen var terapi kan man säga.
Jag vill egentligen prata om det, men jag skulle också vilja prata först om det här, eller jag vill inte att vi överger spåret med den prestationsbaserade självkänslan.
Nej.
För om du då har jobbat hos din psykolog med det, hur gör man då? Kan du dela med dig?
Det är ju jättesvårt, men min psykolog är lite alternativ och testar. Jag är inte så himla flummig när det kommer till liksom såna här grejer. Jag är ganska mycket så här, hur gör jag rent tekniskt liksom? Jag kan vara flummig när det kommer till massa andra grejer, men när det kommer till psyket är jag inte så mycket så. Jag gillar inte astrologi och liksom, jag håller inte på med massa sånt där. Men min psykolog, han har hypnotiserat mig några gånger.
Mm.
Och det tycker jag har varit spännande. Och okay. För mig, som många andra, tror jag att det är liksom vissa saker som fastnar som man inte förstår riktigt. Varför har det här fastnat? Varför älter jag den här relationen? Eller liksom så. Och då har han hjälpt mig att rent då, vilket jag då som också ganska lösningsorienterad gillar, att det är så här, nu testar vi en grej som faktiskt kan få en lösning, alltså som kan få ringa på vattnet liksom. Så jag gillar att testa lösningsbaserat liksom. Så han har någon grej när han ska testa och liksom lägga minnen på lager.
Okej.
Okay. För att liksom hantera flera minnen på samma gång. Men rent så, alltså jag tror inte han har någon magisk lösning, och jag har ingen magisk lösning på hur man ska kunna ta sig ur den här prestationsbaserade självkänslan. Mer att försöka vara lite mer proaktiv och gå till psykologen och sådana saker när man faktiskt mår bra och inte när det är kris. Så att man kanske är lite mer liksom välskodd när man kommer in i en ny cykel, eller om man ska säga. Mm. Vilket man alltid gör. Man förstår ju det också på något sätt med att bli äldre. Det är inte som att man bara, ja, det där var den enda gången jag var deprimerad. Man har ju varit deprimerad innan. Man kommer förmodligen bli det igen. Saker händer.
Jo, men det man vill är ju liksom, jag märkte det här om dagen. Nu är det ju, när vi sitter här är det ju liksom den här senvåren när det är liksom massa jävla helgdagar. Och jag märkte det när helgen blev 3 dagar lång, då blev jag väldigt obekväm.
Mm.
För det tyckte jag inte om. Alltså,
varför?
Det är måndag. Jag måste vara produktiv. Jo, men det är röd dag. Okej då, vad gör man då då? Spelar Hay Day i 6 timmar i sträck. Ja, det var det det blev kanske. Jag vet inte. Jag tycker det där är svårt.
Jag tycker på något sätt att man inte riktigt är ledig någonsin i vårt jobb, vilket är dåligt också.
Och jag
där
kommer
jag också till exempel,
mm.
ja. Kreativ yrken, jag vet inte, men du fattar vad jag menar.
Alltså,
när skapandet också på något sätt ska komma från en själv, vilket också tyvärr är, eller där också sommarpratet kom in och hjälpte mig lite genom min depression, var ju också för att i mitt jobb så är man... Och då menar jag bara mitt jobb den här gången. Då är det ju, man är så beroende av andra människor. Just. Någon annan ska liksom komma och säga, nu får du göra det här. Skapandet kommer liksom inte från en själv, utan det är bara i ett rum. Det är fint på ett sätt, det är bara ett rum med andra människor jag får skapa. Men det gör ju också att man ibland känner sig handikappad. Och det var fint till exempel då att få skriva, för att man känner att så här, jag kan sitta och göra någonting. Det är inte bara PlayStation som är alternativet, liksom. Utan det kanske finns andra vägar för mig att få tänka och försöka faktiskt tänka något intressant utan andra människor.
Mm. Men det är ju lite intressant. Nu ska inte jag skohorna in och hjälpa dig att göra promotion för Netflix-grejen. Men det är ju lite intressant att du var så mycket inne i ditt sommarprat på din barndom. Då tänkte jag så här, men hade du läst det där liksom, att nej, det hade ingenting med det att göra?
Det har absolut ingenting med varandra att göra. Och jag har inte skrivit eller haft någonting med Netflix-grejen att göra. Liksom.
Nej.
Alltså, utan nej, det är bara...
Det var dit din kreativitet...
Det kom 2 år senare det här. Alltså de är liksom 2 år isär.
Ja,
de har ingenting med varandra att göra.
Nej, men då kan vi skippa det. Men för jag var lite nyfiken på det. Jag har ju varit lite off and on, tänker jag, med... hur mycket barndomen betyder för en. Och nu är jag väl lite tillbaka på att, ja, det låter väl rimligt att den har ganska stor betydelse för hur man blir i livet. Men jag är lite nyfiken på, för du tar ju verkligen i sommarpratet, nu är det 3 år sedan, så att jag ber om ursäkt för en sen följdfråga.
Nej, men det är inte spännande.
Men du tar verkligen avstamp i den.
Mm.
Och det är som att du undersöker den med oss som lyssnar.
Ja.
Och varför ville du göra det, tror du?
Jag ville på något sätt testa att göra typ någonting. Nu låter det så jävla grovt att säga verk. Det låter så otroligt högträvande. Jag tror inte att det här är ett konstverk. Det är inte så jag menar. Utan det är lite mer bara att jag ville testa formen av ett verk mer. Att berätta lite mer dramaturgiskt.
Mm.
Försöka anpassa det till forumet. Det vill säga berätta någonting om mig själv. Som följer en dramaturgisk linje, för att jag är ganska intresserad av dramaturgi såklart i mitt jobb och liksom manusförfattande och allting sånt. Så jag ville testa att skriva någonting som liksom följde formen men ändå inte. Och kanske inte välja någonting som handlade om typ ett trauma. Det känns som att alla förväntar sig. Och viss, liksom, den någon kritik var också så här, har det inte hänt henne någonting? Typ? Och man bara, jo, det har hänt fruktansvärda saker. Jag bara valde att inte berätta dem för dig i det här forumet. Mm. Utan det jag ville var att kanske också inte framställa mig själv i världens bästa dagar. Eller spela på en liten fiol och klaga på allt jobbigt som har hänt mig. Liksom. Utan jag valde för på något sätt välja bort det. Och sen så kan man kanske ana i någon undertext. Jag liksom hintar om vissa grejer. Men vissa grejer hintar inte ens om. Liksom. Men jag ville säga någonting om just den här ångesten av att vara en person. Typ, och att man letar efter vem man är hela livet. Mm. Och göra det under en dramaturgi. Liksom. Så därför valde jag just det här brevet jag fick av min barndomsvän Anna. Mm.
Det är en dagboksanteckning från den veckan vi började i första klass. 1994. Hela klassens namn står listade. Och sen en beskrivning bredvid hur Anna tycker att de nya klasskompisarna är. Jag letar febrilt efter mitt eget namn. Hedda. Vild. Snäll. Tränger sig för i matkön.
Och allt är sant. Alltså allting jag berättade har hänt. Liksom. Jag försökte bara välja så här. Hur börjar man från A till Ö? Och kan samtidigt följa en form. Och samtidigt inte bara klaga eller skryta. Mm. Så hur berättar jag lite om mitt liv? Liksom, portionera ut det. Så då valde jag liksom den här formen. Och valde att integrera musiken i det. Och för jag är väl, alltså, musik har alltid varit liksom minnen för mig på något sätt. Så jag ville liksom också använda mig av alla former som det där forumet faktiskt gav en. Mm. Och ta det på största allvar på något sätt. Mm. Så jag satt bara i en fläck i morgonrock och liksom svettades under hela pandemin och liksom så här, drack 100 koppar kaffe och bara skrev och skrev och skrev. Men det var väldigt fin upplevelse liksom. Och jag får väl gnälla om mina trauman på Stjärnorna på slottet om 15 år. Ja. Ja. Nej, men det var fint. Och jag bad om hennes tillåtelse också. Mm. Alltså den som det handlar om. För att jag såklart pratar om hennes depression. Eller hennes liksom psykiska problem och sådär. Mm. Men det var fint också. För det är på något sätt så här, att hitta den där lappen. Var, eller liksom att få det där brevet av henne. Var ju också så här otroligt stort. Stor händelse i mitt liv på något sätt. Jag blir tårögd bara jag tänker på det. Att någon bara, för jag liksom... vi träffades ju då, för er som inte hört det här, men vi som träffades för första gången på 100 år, och hon, det har hänt massa grejer, och hon liksom ändå presenterar typ en lösning till vem man är.
Du hade ju jättedåligt samvete.
Jag har så fruktansvärt dåligt samvete fortfarande. Mm. Gud. Det är helt sjukt att någon är typ så här, du var den här personen när du var liten, du kan vara den nu också. Mm.
Mm. Det är fint ju. Ja.
Du kanske har varit den här personen hela tiden, du kanske inte behöver undra.
Mm. Fint.
Kommer det värvet att börja gråta?
Ja, men det är väl...
Ja.
Har ni bibehållit kontakten?
Ja, vi hörs ibland, men det är svårt. Mm. Det är svårt.
Mm. Hon mådde piss. More piss. Mm.
Ja. Mm. Och liksom... Det är svårt att vara människa. Det är så jävla svårt. Och jag tror att det var på något sätt kanske det jag ville skriva om. Liksom, att det är svårt för alla och att... Man vet inte liksom... vem man är. Sen så är det sån himla också så här, att tänka sig jättemycket på vem man är. Jag förstår också att det är en sån himla så här bortskämd medelklassgrej, typ så här, om man kämpar varje dag för brödfödan så har man inte tid att tänka på vem man är på något sätt. Men att på något sätt var det som att jag också ville inte heller tänka på vem jag var. Förstår du vad jag menar? Och också att så här, jag hoppas det var underförstått att jag inte bara surfat genom livet. Alltså, jag har liksom också jobbat hela tiden och jobbat liksom inom service jag jobbar, alltså jag bara liksom inte redogjorde för varje instans i livet, utan jag ville liksom på något sätt så här, att viss ångest släpper inte liksom. Mm. Och man hakar också upp tror jag, jag är lite så, just som min psykolog också hjälper mig med att liksom lagra minnen ovanpå varandra med hypnos och sånt där. Det är också för att jag hakar upp väldigt mycket på en sak, liksom, på ett minne, och kan gå och liksom tänka på det vad jag än gör på något sätt. Och att mycket i mitt liv kanske handlar om liksom en flykt från mig själv. Surprise, surprise, är skådis och liksom behöver på något sätt dels kanske fylla ett tomrum, men också att man liksom får gå in i saker så helhjärtat att du får glömma dig själv.
Just.
Det är det jag söker också i mitt jobb. Jag vill inte vara mig själv alla gånger. Liksom. Inte för att jag är en hemsk person. Shout out till min psykolog. Utan för att det är så jävla jobbigt att vara en människa på något sätt. Alltså, så att få vara andra ett tag är ju helt fantastiskt. Och också, framförallt inte bara det att så här, låtsas vara någon annan, för det är inte riktigt det jag gör. Utan framförallt bara att få gå så helhjärtat in i någonting att så här, när en scen funkar, då glömmer jag på riktigt bort mig själv.
Mm.
För att jag är bara i stunden, och jag är aldrig det annars. Alltså, jag önskar att jag kunde vara en sån person som kan meditera, som kan sitta på en strand i Mexiko och inte komma hem och böla om att det var tråkigt i värvet, liksom. Utan jag förstår att det är privilegierat och jag förstår att det är bortskämt. Men det är någonting med att jag liksom kan inte släppa jaget.
Mm.
Men jag kan göra det när jag jobbar. Det är därför jag vill göra det hela tiden.
Och det jag tyckte var så jävla, jävla elegant av dig, eller fint och naket och kanske bland det ärligare jag har hört i det där forumet, det var ju just det här att du har en fråga som du så gärna vill ställa, och men du mår piss för att den är så självisk. Att var det mitt fel?
Mm.
Och det tycker jag var så himla... Det är så mänskligt, tänker jag.
Mm.
Att man så här... Ja, men du har gått och ältat det där i 20 år, liksom.
Mm. Och ifrågasatt om jag liksom... Varje gång man ifrågasätter om man är typ en dålig person, och så kanske det där dyker upp, eller förstår vad jag menar? Och flera saker dyker upp. Det här är bara en av 70 miljarder historier, liksom, som jag har och har varit med om. Det här är inte min enda. Jag valde bara den här för jag tyckte på något sätt att jag kunde anpassa den efter forumet, berätta någonting om dig själv, liksom, från A till Ö, liksom. Och då så varje gång man ifrågasätter sin existens eller vem man är, eller har jag varit en dålig person, har jag skadat någon och så vidare, då är ju det här en av de sakerna som har dykt upp, liksom. Mm. Och att man måste på något sätt förstå att så här, jag har inte den makten förmodligen. Alltså, jag kan ha varit en bidragande faktor i någons liv, och vi har makt över varandra, men man måste också vara så jävla ödmjuk inför att så här, det är också helt bizarrt. Vi ska ses och istället för liksom bara prata om henne eller liksom ta hand om henne, så måste jag ändå få vara så här självisk att fråga vad det är mitt fel. Liksom.
Visst. Men du, jag tänker, det här med skam är ju, jag har jobbat jättemycket med skam också, och gått och ältat gammalt skit och sådär. Men jag tänker mig också att skam har en väldigt, väldigt, väldigt stark liksom funktion på något sätt, för att hade man ansträngt sig lika mycket ifall man inte skämdes så in i helvete för allting? Jag vet inte. Jag tycker det är skitsvårt.
Bra fråga. Alltså, jag önskar ibland att jag var mer skamlös. Jag hade kunnat använda den här jävla typ sociala medien till exempel till att tjäna mer pengar om jag var mer skamlös. Alltså, jag hade nog varit rikare om jag var mer skamlös, liksom. Men jag tror skam också kan hjälpa en att typ försöka vara en vettig person.
Eller hur?
Mm. Och att man liksom försöker ändå kämpa vidare med att behandla andra människor väl och typ vara snäll.
Mm.
Och skam är liksom dålig när man börjar älta saker och ältar så här, borde jag gjort det där projektet? Jag ångrar mig. Jag har förstört min karriär nu för att jag skäms så mycket över det här, eller liksom, förstår du? Det är inte bra att älta, men däremot skam är ju absolut ett verktyg för att vara en bättre person, som jag hoppas att man ändå i grund och botten strävar mot att vara, liksom.
Mm. Men är det den, för då lät det som stora grejer. Jag menar, jag tänker mig nog kanske framförallt att min skam, ja, i och för sig vissa grejer som jag har gjort också som jag fann som är riktigt, alltså när jag har behandlat människor illa liksom.
Mm.
Men också kanske, du vet, att man, alltså för mitt stora problem är väl att jag alltid säger alldeles för mycket.
Mm.
Och kanske hellre är rolig och att det råkar bli på någon annans bekostnad än att jag inte säger någonting alls.
Ja, jag är också, jag pratar ju också, jag är också en nervös pratare liksom. Jag säger för mycket och absolut, jag tror därför jag också har vaktat mig själv väldigt mycket när det kommer till liksom, med det. Alltså jag tror att jag också börjat på något sätt bli bekväm med att göra intervjuer och förstå vad jag kan säga som liksom är helt okej att säga. Och alltså, i början vaktade jag mig så himla mycket för att jag var rädd också för att lämna ut andra.
Mm.
Och att jag nu känner att jag kan navigera det där och bara berätta faktiskt mycket om mig själv.
Mm.
Och mina tankar utan att råka liksom kasta någon under bussen på vägen på något sätt. Men i början var jag så rädd att liksom det här pratandet också skulle leda till att jag liksom har fuckat upp för alla mina nära och kära. Liksom. Mm. För de är ju inte involverade i det här på något sätt. Och det är väl kanske därför också mina sociala medier ser ut som de gör. För att jag liksom inte vill hänga ut andra heller. Förstår du vad jag menar? Också, jag vill liksom inte, ja, jag vill inte att de ska råka åka med i det här tåget på något sätt. För jag har valt det, men det har inte de. Och då tror jag liksom att, men gud, jag är typisk sån som vaknar upp och bara, vad fan sa jag igår? Mm. Vad fan sa jag? Alltså. Mm.
Och sen, jag vill bara säga det, jag ville säga det förut också. Men om man är jättenyfiken på hur din kille ser ut så kan man ju bara googla honom också.
Det är jättelätt. Ja. Mm. Jag bara delar inte hur det ser ut så mycket när vi är tillsammans.
Nej.
Eller hur våra kaffekoppar ser ut. Eller du fattar vad
jag
menar.
Och speaking of which, får jag bara pausa i 1,5 minut och sätta på mer
kaffe?
Ja. Mm. Vill du ha kaffe? Vill du ha mer?
Ja.
Ja. Då kanske du tar lite mer än 1,5.
Eller jag kan ta snabb kaffe om du har det.
Förlåt, Nini. Ja, jag har decaf.
Ja, men det låter i och för sig skitbra.
Jag har ju lyssnat på otroligt många intervjuer med dig inför det här såklart. Och jag funderar på, har du tänkt på andelen så här, grotta lite i ditt privata versus privatlivet? Alltså känner du så här att, hur känner du att du, vad får du för frågor?
Det var ett tag när jag fick så otroligt mycket frågor om min relation till exempel. Och om, ska ni gifta er, ska ni få barn? Liksom, alltså alla de här på något sätt. Där jag försökte vara så här. Då sa jag bara, tack men nej tack.
Mm.
Alltså jag har ingen lust att prata om det. Jag vill prata om att jag kan jobba. Förhoppningsvis har något att ge i den avdelningen. Jag ville liksom verkligen rikta fokus dit. Och tyckte att det gick rätt bra faktiskt. Och kände att så här, jag är liksom inte intressant att prata. Det är liksom inte intressant för mig att prata om mitt bröllop eller vad jag liksom hade på mig där eller vem som var bjuden eller inte bjuden. Alltså, förstår man? Alltså, alla sådana saker tar liksom bort från är jag bra på att jobba eller inte liksom. Och jag vill att fokus ska ligga på det. Så här, är jag duktig liksom. Typ, att folk får liksom bedöma det istället för typ så var den klänningen hon hade på sitt bröllop fin. Alltså jag vill liksom inte även om jag skulle någon gång i framtiden prata om mitt bröllop, jag vet inte, alltså det var ett tag där som det var så otroligt mycket fokus på liksom de grejerna, men man märker rätt snabbt tycker jag också att det är ganska lätt att avstyra det och så kan man bara säga så här, nej men det vill inte jag prata om, och då helt plötsligt så behöver man inte ha en publik relation. Alltså man inser också att så här, oj, det är så många, när man vet saker om folks relation och sånt, då kommer ju det från den personen själv. I Sverige har vi ju ingen kultur av att någon läcker info på samma sätt eller man blir inte förföljd av paparazzi, utan så här, jaha, alla svenska så kändisar typ, om man vet något om dem så kommer ju det från hästens mun oftast liksom. Så att man kan ju bara liksom dodga det. Men absolut, jag tyckte att ett tag var det väl fokus på sådana saker som är väldigt ointressant för mig på något sätt. Det här är ju mer spännande att prata om psykologi eller liksom jag vet inte, barndomsminne. Alla sådana saker är ju liksom, och det här är ju det forumet, om man ska säga. Men, och jag vet också att det är sådana grejer vi kommer prata om liksom, när jag kommer hit på något sätt. Medan jag kan tycka att det var helt bizarrt att så här, man gör en intervju med någon stor dagstidning om ett projekt, alltså på en liksom pressdag för ett projekt man har gjort. Men det de vill prata om är om man är kär i sin kille eller inte. Och vad vi typ äter till frukost. Eller liksom, eller typ om jag har åldersnoja. Eller liksom sådana saker som jag känner så här, det här är irrelevant för mitt jobb. Liksom. Mm. Kan vi inte prata om jobbet?
Åldersnojan går ju för sig att trycka in lite grann i yrket, tänker jag mig.
Absolut. Och det är väl en spännande aspekt till om vi pratar om det i yrkes. Liksom, men det, där kom det alltid på något sätt i relation till vår tid nu, att så här, känner du åldersnoja? Alltså du vet, så här, för att jag skulle spela yngre och äldre och lalla. Och att liksom, typ det var någon gång som, ja, i ett sammanhang där jag kände att det blev någon konstig rubrik, där jag kände att så här, nu framstår det som att jag bryr mig om de här grejerna liksom. Medan jag var nominerad för något fint pris, kan vi inte prata om liksom kultur typ.
Ja, nej, men för det är ju, sen har jag funderat den här vändan över hur mycket du har fått prata om att gråta på film. Det verkar att folk var väldigt fascinerade av.
Ja.
Men
det tycker jag är mer roligt. Alltså, för då kan jag ju prata om så här, tekniker och sånt som jag liksom älskar att liksom prata om.
Och då kan de lyssna på när Edvin och Johanna intervjuar dig, så behöver inte vi prata om det. Men, men det jag snarare är fascinerad av med skådespelare, det är ju att skratta naturligt efter 24 tagningar. Liksom, det tänker jag borde vara rimligen svårare att få det att kännas naturligt. Eller? Är det lätt efter 24 tagningar?
Det har jag faktiskt aldrig ens tänkt på. Det absolut svåraste tycker jag är ilska.
Okej.
För att det är ju liksom en reaktion, det är bara en reaktion på något sätt. Det kommer, det är liksom inte så här, du upplever inte den på samma sätt. Alltså, jag tycker också att det är så himla svårt. Jag har ingen aning om liksom, jag älskar ju bara att studsa i liksom, och den kommer, för mig är det också så, den kommer och sen så bara så skriker man i 2 sekunder och sen är den borta.
Alltså för dig privat?
Privat. Jag liksom kan inte hålla fast vid den känslan. Och därför kan jag inte analysera den, jag kan inte vrida och vända på den. Jag har liksom aldrig plockat upp den och liksom tittat på den, när de ska säga, för jag minns den inte så sekunden den är borta.
Mm.
Utan då övergår min ilska alltid i sorg.
Mm.
Så att liksom all min ilska slutar alltid ganska fort i sorg. Och läggs på hög som en sorglig händelse. Liksom. Okay.
Som din psykolog sen kan stapla.
Exakt. Men, jag känner inte ilska på det sättet. Snarare ilska tycker jag än... Men absolut, jag har ju hört mig själv någon gång skratta riktigt falskt. Men jag undviker att titta på mig själv jättemycket, så jag tittar ju nästan aldrig på mig själv. Så att nu slipper jag ju veta om de valde den tagningen eller inte.
Ja, då tänker jag mig att den dag, för vi har ju pratat lite tidigare om dels här manus men också regi. Liksom. Den dag du regisserar som någonting som du själv är med i, då kommer du få jobbigt i klipprummet.
Jag tror inte att jag... Nu ska jag... Alltså, jag har lärt mig att aldrig säga aldrig på något sätt med vårt jobb. Och det kanske är sjukt spännande att regissera sig själv. Men jag tror att jag liksom i dagsläget är mer intresserad av i framtiden att regissera något jag inte är med i. Alternativt liksom skriva något jag är med i men ta in en annan regissör. Jag tror aldrig... Jag förstår inte riktigt... dragningen till att sitta på alla stolar, för jag som sagt gillar ju teamet på något sätt, och jag gillar att kunna bolla mig fram till lösningar och sådär, så att jag tror nog inte att jag hade velat spela och regissera på samma gång. Jag har också bevittnat någon gång när det inte har liksom funkat, för att då kan man ju ge sig själv oändliga tagningar och sånt där, och det är inte bra.
Nej. Okej, jag förstår. Hur går det med dina manus?
Den längsta processen i världshistorien är ju i vårt jobb. Det är liksom det är det jag har gjort misstag att säga det någon gång, och sen så måste man liksom, ja just det, nej, men det tar alltid 5 år. Men det gör ju det liksom. Men jag har lite grejer i utveckling, men det går långsamt, men det är kul. Alltså det är så sjukt kul att bara hitta på grejer. är ju det roligaste som finns typ. Mm.
Är du, men har, för där nu började vi med att prata om liksom ensamhet versus kollektivet, och förra gången vi pratade om det här lät det som att det var, ja men det var en, liksom ett Hedda-projekt så, att skriva manus. Men, men har du skrivit i konstellation också?
Jag har liksom ett som ligger och liksom, som är helt och hållet på is, men som jag skriver helt själv. Men sen så, jag har precis faktiskt skrivit klart ett manus tillsammans med någon annan.
Mm. Ja. Okay.
Det är spännande. Mm. Men det är ju, jag vet ju inte om det blir av. Alltså vi får se, det kommer förmodligen bli av. Men God knows when, så att säga.
Det är en svår marknad där, märker man ju.
Ja, alltså det är inte bara det att det är svårt. Det är det också att det tar alltid sån enorm tid. Och som när man börjar som skådis har man ju ingen inblick i hur länge de här andra personerna har jobbat med det här. Utan man tänker, det här projektet, det började nu. Liksom. Så här, ja, de har säkert suttit och skrivit på det här typ ett halvår. Men det är ju generellt så. Ja, nej, vi har jobbat på det här i 10 år och det var 70 skådisar som har varit inblandade innan dig någon gång i processen. Men de har blivit för gamla nu, så vi har bara... Alltså du vet, för att saker liksom tar sån enorm tid.
Mm.
Och jag har fått sån enorm respekt för alla bakom också i så här, shit att ni orkar. För att så många gånger som man bara, skit i det då! Alltså, jag vill inte ha mitt mästerverk så liksom, alltså, förstår jag menar. Mm. Men att folk orkar harva på i vårt jobb är verkligen fantastiskt. Och sen nu helt plötsligt står vi inför en ny värld där också saker går för fort i utveckling.
Okay. Mm.
Med de nya streamersarna också. Så att den svenska traditionen kanske har tagit lite för lång tid. Folk har liksom hunnit ledsna på vägen. Men nu kanske istället är versus då går lite för fort. Att så här, ja, skriv en serie i 6 delar på 3 månader och liksom, det finns bara ett första utkast. Det finns inte ett 10:e utkast som det kanske borde göra av manusen. Liksom. Så att vi är ju en enormt omvälvande tid i vår bransch.
Mm. Har du tankar om vart du tror att det tar vägen? För det börjar väl ändå sätta sig nu, och så finns det vissa så här, som har varit stora spelare men som nu stänger för manus och så här. Alltså det är en konstig marknad, tänker jag.
Vi får nog förlika oss med tanken på att den här boomen där liksom alla man kände var anställda ett tag, både skådespelare och manusförfattare och liksom filmarbetare av alla dess slag, hade ju konstant jobb och haft det liksom de senaste åren under tv-boomen, streaming-boomen. Den bubblan, det var en kanalchef som sa det till mig på någon gång, som bara var som så här, den här bubblan kommer spricka. Mm. Och jag bara, va? Det kommer den väl inte? Det kommer bara bli mer och mer. Alltså det är som man känner att liksom så. Men som alla eror så tror jag att den redan är över. Liksom. Vi kommer få se någonting annat framöver. På gott och ont. Kanske lite mer välarbetade grejer ibland, för att allt har inte fått ta den tiden borde få ta. Liksom. Men på ont såklart, på det sättet att så här, det har ju också varit en cool tid när alla man känner har liksom haft mycket, mycket jobb. Liksom.
Mm. Ja, du, en liten aspekt, vi har varit på det här lite grann. Jag tänker mig att de som lyssnar tänker att så här, fan, Hedda Stiernstedt, det går ju otroligt bra för henne. Känner du så själv förresten?
Nej, det är jättesvårt att känna så.
Ja.
Det liksom finns ju hela tiden någonting mer man vill göra, en annan typ av projekt kanske, eller liksom, varför får jag inte göra någon svår indie typ? Nej men det var alltså, så här, jag känner mig lite lugnare där jag är idag, och det har vi varit lite inne på att liksom förhoppningsvis är det här mitt yrke nu, och det är inte bara en liksom fågel jag inte får hålla i handen ungefär. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså det är liksom, eller en fjäril som inte går att fånga typ. Att man är som så här, det kom idag och försvinner imorgon liksom. På något sätt så känner jag att så här, det här är mitt yrke nu. Jag kan det här. Det är liksom typ det ämne jag är bra på. Så förhoppningsvis så får jag fortsätta göra det liksom. Men sen är det också typ inte en mänsklig rättighet att få syssla med det här. Så man måste också försöka, man måste inte gå runt och vara tacksam. Det är liksom också farligt på något sätt att vara så här, tack för att jag får vara här. Men jag vill också vara det, fortsätta vara glad och tacksam Och känna att så här, det här är så få förunnat att jag får leva min dröm. Liksom. Men sen, herregud, det finns så mycket saker kvar jag vill göra. Och, men det är väl också bra att inte känna att man har gjort allt. Mm. Eller erövrat allt man vill erövra. Liksom. Att det finns saker kvar. Men det finns absolut andra saker jag vill göra. Och liksom, och nu kanske jag gjort en grej ett tag nu. Och nu vill jag liksom gå vidare i nästa fas. Och få mogna på ett annat sätt kanske. Eller sådär. Men det är klart att... Gud. Vem sitter och bara, fan vad bra det går hörni. Alltså då är man ju galen, eller? Sen har jag varit inne i en väldigt produktiv period. Alltså ja. jag har gjort jättemycket senaste året. Mm. Men jag menar... Det är ju aldrig som det ser ut, eller man ska säga. Fast också, självklart, jag har jobbat jättemycket och ja, det är en svår fråga.
Är det, för att slutföra min fråga då egentligen, ja. Är, så tänker jag mig att även om vi då ser mycket av dig och det känns som att det går bra, så tänker jag mig, får du fortfarande nej liksom?
Ja, det kommer aldrig sluta vara så, tror jag.
Nej.
Det finns självklart jobb jag liksom, som jag hade dött för. Men är inte det också typ det coolaste som finns? Att liksom jag fortfarande känner så starkt för något att jag liksom på riktigt kanske hade kunnat tugga av mig ett finger för att få göra det projektet. Och sen fick jag inte det. Och så är det en sorg som jag måste bearbeta. Alltså, jag brinner så mycket för något. Tänk vad fett att få vara typ en vuxen människa och bry sig lika mycket som man brydde sig om typ sin första kärlek när man var 14. Typ. Så känner jag fortfarande för mitt jobb. Att jag, liksom, jag går igenom en sorg när jag inte får göra det jag vill göra. Liksom. Jag vill något så mycket. Fan vilken innest att få vilja något. Men sen absolut, det är fruktansvärt att få nej.
Det är ju, en, apropå det här med prestationsbaserad självkänsla, så är du ju i en jävla pissbransch.
Fruktansvärt. Alltså, men ja, det är ju ett sätt för mig att bearbeta alla de här grejerna också. Jag menar, det är ju en konstant liksom att... alltså, det är också det här, det har jag sagt förr i intervjuer, men när... Folk frågar mig så här, hur blir man skådis? Det är bara att inte ge upp typ. Alltså, det finns massa aspekter till det, men en jätteviktig är att så här, du kan säga att du ska sluta 70 miljarder gånger så får du bara inte göra det på något sätt, utan så här, man måste liksom bara resa sig upp och borsta av sig, och ibland tar det längre tid att borsta av sig liksom, för att man har lagt så mycket hopp och drömmar på något, och så känner jag fortfarande liksom. Samtidigt som absolut, det är flummigt, för ibland så är det så att det är så lång transportsträcka till någonting, och sen samtidigt har jag nått en plats i karriären där jag kanske inte ens behöver provfilma liksom, för vissa grejer, och det är ju fantastiskt. Alltså, det är ju också en ynnest liksom, så här, man har nått en ny nivå på något sätt eller en ny punkt liksom, och det är en dröm. Men, och sen så att man får något projekt man jättegärna vill ha, och sen så nästa dag så är det liksom något helt annat, och det är bara en process. Jag har inga bra svar, jag måste bara leva med det. Det vill bara äta upp, det hör till jobbet, det hör till allas jobb. Det är liksom ingen människa, ingen skådespelare på planeten, vem du än tänker på i Sverige, i världen, de får fortfarande nej på saker de drömmer om. Även vilken maktposition de än sitter på. Kanske, alltså jag skulle säga att Leonardo DiCaprio är kanske den enda. Men sen ingen annan liksom. Till och med de då som skapar sina egna projekt och sitter på så mycket cash och makt att de kan göra det. De får också nej. Alla får nej fortfarande. Och det är bara att äta upp den bajsmackan.
Mr. Salming, my name is Jerry McNamara. I'm a scout for the Toronto Maple Leafs. Would you be interested in coming to Canada to play hockey in the NHL?
Du, hur var det att göra Börje Salming-serien?
Det var emotionellt. Det är väl det bästa sättet att sammanfatta det på. Det är ju ett väldigt fint projekt. En väldigt fin roll. Alltså, och wow, vilket gäng. Apropå att liksom känna separationsångest. Jag är helt besatt av alla jag jobbade med där. Vi har liksom skaffat matchande tatueringar och jag känner mig helt så här, yeah, jag saknar dem hela tiden. Men vilket underbart gäng. Men liksom en del av att vi blev så nära, så intensivt, det är självklart att vi knappt spelade in i Sverige. Vi var liksom i Toronto och Mexiko. Men fram, liksom en del av det är självklart också allting som hände i och med att Börje gick bort mitt i alltihopa.
Just. Mm.
Den var ju absolut inte planerad efter hans sjukdom. Den här var planerad sedan många år tillbaka. Han blev sjuk liksom väldigt sent i processen.
Mm.
Och sen hann han ju liksom gå bort medan vi spelade in. Och det, det är ju så här helt oviktigt vad jag känner för det. Alltså det är ju bara att grotta ner sig i något liksom. Alltså det, så här, det är fruktansvärt. Men det är inte, jag är inte den som är drabbad. Det är hans familj och liksom nära och kära som är drabbade av det. Sen la ju det, adderade ju det till hela processen i att också verkligen vara varsam med de här människornas liv. Man fick någon konstig så kontakt med liv och död på något sätt. Det var någon dag när vi liksom står och nästan alla kommer. Han är där. Hans exfru som jag spelar, Margitta, är där. De är alla åkt till Toronto. Barnen har åkt till Toronto. Och också alla de här gamla hockeyspelarna kommer. De hade liksom samlat alla på någon dag för att komma och titta på när vi spelade in någon scen. Utanför Maple Leafs Garden, gamla Maple Leafs Garden. Och då, det blev som ett sån här nästan liksom metaverse. Alltså vi står och tittar på varandra och den som vi spelar. Och det var som att man, jag fick liksom nästan rysningar när jag tänker på det. Det var liksom lite som att man, jag började tänka på liksom livet och döden och vad lämnar vi efter oss. Och det här lilla barnet som nu är liksom en 50-årig man. Och ja, men du vet, liksom jag håller i någon bebis och sen så står det barnet och är äldre än mig. Ja, men du vet, och liksom jag såg hur det nästan liksom gick runt för några av dem själva. Och Margitta liksom vid något tillfälle frågade om liksom någon av hockeyspelarnas, liksom den som spelade honom, om det var hans son. Alltså det blev liksom, det blev nästan för mycket liksom. Alltså för alla involverade på något sätt. Det adderar ju självklart till upplevelsen av hur man tänker på ett projekt liksom. Och det är fruktansvärt, det är en fruktansvärt sjukdom, ALS. Mm. Och jag känner verkligen med hans nära och kära liksom. Men han lämnar ju också något efter sig. Jag började tänka på livsverk och liksom, vad vill man göra, vem är man? Ja, men du vet så här, livet är konstigt.
Mm. Och hur var det alltså, liksom, att ha någon som du, en verklig person som du faktiskt gjorde så att säga?
Mm. Hon har ju inte valt, alltså lite som jag var inne på också så här, med mina nära och kära, att de inte ska liksom sugas in i en cirkus som inte är deras, eller om man ska säga. Margitta hade nog, nu gissar jag, aldrig för sitt liv tänkt att det här skulle ske, att någon skulle liksom spela upp hennes liv och drömmar och vad hon pluggade. Eller jag tror inte att hon hade föreställt sig det här i sina vildaste drömmar på något sätt. Hon vet ju vad det var att vara partner till en publikperson, men hon själv anser sig inte vara det.
Mm.
Om jag har förstått saken rätt. Hon liksom vid ett tillfälle syntes hon lite grann i media, men det var väldigt länge sedan och det var väldigt limiterat. Så jag tror hon hade först, liksom, det var ett steg för henne att hon var aldrig negativt inställd. Hon har varit otroligt varm, otroligt bjussig. Men det var nog, det tog ett litet tag för henne att liksom ta in det, tror jag. Och det förstår jag. Så vi har liksom haft så snack, hon och jag, där jag liksom, allt vi gör kommer inte stämma 100% med liksom, alltså det kommer i stora drag vara sanningen, men projektet ändrades ju också lite under resans gång på grund av sjukdomen. Vi porträtterar inte den alls, men det påverkar ändå liksom produktionen och alla människor som står bakom den. Så att saker har liksom ändrats under loppets gång, om man ska säga. Men det har ju varit, det var starkt. Vi båda liksom grät varje gång vi sågs. För jag blir också helt så här, ditt ansvar på något sätt. Jag får ju större kreativ frihet i förhållande till Walter som spelar Börje, för folk har ju inte lika stora åsikter kanske om vad hon har för dialekt eller liksom hur hon ser ut eller vad hon hade på sig just vid det där tillfället eller så där, för att det inte finns lika mycket dokumentation helt enkelt på henne.
Mm.
Så jag kan ju få tolka henne lite mer som jag vill. Men jag känner ju ett stort ansvar inför henne att hon ska bli glad på något sätt.
Jobbade du med hennes röst?
Jag lärde mig Gävlemorgon.
Mm.
De egentligen pratar inte längre liksom sina respektive dialekter när man ser intervjuer med dem mot slutet, eller man ska säga. Och hon var så här, nej, men jag pratade aldrig Gävlemorgon liksom. Men jag bara, men jag vill prata Gävlemorgon för du kommer faktiskt från Gävle. Så att det stämmer inte heller riktigt överens med verkligheten. Och den kom in, det som liksom hände också mot slutet var att våra dialekter, min och Walters, liksom merges, de liksom sammanflöt på något sätt. Men det tyckte vi var en ganska bra... liksom, alltså vi valde det också lite att så här, okej, men de kanske också, de pratar bara svenska med varandra när de bor i Kanada. Så en ganska rimlig tolkning är ju faktiskt att de flyttar, dialekten tvättas bort lite grann och också flyttar ihop lite liksom.
Det tror jag många som bor utomlands kan vittna om, att just ofta så har man ju också någon slags mediasvenska för att man kanske följer svensk radio eller tv eller sådär. Mm. Och då är ju, den är ju ofta lite tvättad. Man har kanske svårare att få kontakt med sin originaldialekt.
Mm.
Ja, jag vet inte. Men innan du går vill jag bara att vi ska prata om en elefant i rummet.
Mm.
Och det var ju att du... jag lyssnade precis på vår förra intervju.
Ah!
Det var väl inget fel på den, fast du tyckte inte att det blev något bra, har du
jag
sagt.
Jag minns inte att jag... det jag sa var att jag... det var någonting när vi pratade om utseende som jag kände mig lite så här ställd. Att det kändes som att du ville att jag skulle utvärdera mitt eget utseende på något sätt. I förhållande till någonting som Lena ändrade sagt, och jag känner mig väl... alltså det, då kände jag lite så här, varför pratar vi om det och inte jobbet typ. Men också att det kändes som att jag skulle så här, på något sätt så här, utvärdera mitt eget utseende, och jag blir alltid jättestressad när det händer, för på något sätt så är det väldigt, jag är väldigt tudelad där liksom, och har kämpat mycket med och tycker att jag är bra och är fin som jag är. Och därför blir jag väldigt stressad när den frågan dyker upp. För på något objektivt sätt kan man väl liksom... alltså jag vet, alltså jag blir jättestressad. Jag vet inte hur andra ser mig. Och jag vet bara hur jag själv ser mig. Och sen vet ju jag hur jag kan se ut på en jättefixad bild och vara nöjd med det. Men jag vet inte om jag tycker att själv att den bilden stämmer överens med verkligheten.
Mm.
På samma sätt som med min sociala media. Jag ser inte ut så, det där är inte mitt liv. Alltså förstår du vad jag menar? Det är liksom, det är någonting jag har kämpat med. Så det tyckte jag väl kanske var en jobbig... liksom, och du kanske landade lite så här, men kom igen nu kan vi prata. Lena kunde prata om det ungefär, och det stressade mig lite.
Mm.
Men sen tror jag också att det var att du...
Vänta, kan du hålla den tanken? Ja. Så får jag bara svara.
Ja.
För att jag lyssnade på det snacket nu, och jag tyckte verkligen att det var intressant utifrån det du sa. Jag hade klippt dig ifall du inte hade haft väldigt liksom solida tankar om det. Men det kändes som att just bakgrunden var att jag relativt nyligen hade intervjuat Lena Endre, och hon hade sagt att hon har tyckt att det var så jävla jobbigt att vara snygg, om man ska säga det enkelt.
Hon är också så jävla snygg. Jag känner inte att jag kan relatera med det.
Ja, nu gör ju du saker värre för henne. Det är skittaskigt.
Nej. Ja, jag bara tänker att jag inte lider av hennes... alltså bördan hon har behövt bära är typ att vara så här, kanske en av världens snyggaste personer. Typ. Eller förstår du vad jag menar?
Ja. Jag kommer inte gå in någon fälla och recensera någons utseende. Men... och hon hade tyckt att det varit jobbigt. Är det för att jag är bra eller för att jag är snygg? Jag får jobben. Då pratade du om att du vill förhålla dig fri till ditt utseende.
Ja.
Och det var så bra snack.
Mm.
Så klart att du överlevde klippningen.
Ja, nej, men alltså, jag tyckte att det blev ett bra snack. Och jag ska säga så här. Jag menar, det är alltid en av de liksom bästa intervjun, alltså det liksom, jag har gjort så mycket intervju, eller förstår vad jag menar, och det här är ändå en av de mest intressanta samtal man kan ha liksom, på något sätt, att komma hit. Så det är verkligen inte som att jag bara, det blev dåligt. Det var bara det att just den frågan hade jag väldigt så här, svårt att ta in på något sätt. Och, så här, men jag tycker vi landade i någonting bra som just handlar om att så här, mitt yrke, det är därför jag inte tittar på mig själv, för att jag måste förhålla mig fri till att inte tycka att jag är ful eller fin eller bra på olika sätt, eller man ska säga, utan jag måste bara vara ett verktyg för en känsla.
Yeah.
Men sen var det ju också att vi öppnade med, alltså de inte kom med, eller liksom det var, då spelade vi inte ens in, men att jag var inne i kanske så här en av de mest stressiga perioderna jag någonsin har varit i hela mitt liv, liksom jag filmade 2 projekt parallellt samtidigt som vi hade en presslansering, så jag skötte inte mitt eget schema, och tydligen hade vår pressperson ombokat vår intervju.
Aha.
Typ flera gånger.
Okay.
Och då hade du såklart blivit irriterad, för du tror att det är jag som ombokar.
Aha, okay.
Fast jag var inte ens medveten om att vi hade ombokat, utan det står i relation till att mitt inspelningsschema hade ändrats.
Ja, jag fattar. Mm.
Och då, så jag vet inte ens om det. Så jag dyker upp och bara hej hej, och du bara, ja ah, hej, jag missar mitt barns typ dansuppvisning eller något sånt där. Okay. För det här. Och jag bara ja. Förlåt. Ja. Alltså det var typ som att jag bara, jag hade ingen aning om att det var det. Så då tror jag att det var bara som att det var en ingång i att jag bara, vad har jag gjort?
Ja, jag fattar.
Och jag var kanske inte mottaglig för att jag var så stressad.
Svårt att tänka mig att det var dansuppvisning.
Men det var någonting.
Kan det varit, ja men han kanske gick på Kristofferskolan och kanske var liksom den här tre, för det var just det, för det var sommar.
Ja.
Ja men då kan det ha varit kanske någon sommaravslutning.
Ja,
ja, skit i det. Men vad fint det var att få closure på det då. För då var det inte så farligt ändå.
Nej, det var inte att det var en dålig tur. Det var bara att jag tror att jag ingången i den blev som att jag bara... Men det var också som sagt, när jag är inne i såna där konstiga stressperioder som är just så här, jag sov i en bil mellan Stockholm och Göteborg typ varannan natt, och jag liksom var tvungen att sluta dricka kaffe för att jag liksom bara var i sån hög stresslevel hela tiden att jag liksom hade hjärtklappning dygnet runt. Då är man ju så här minsta lilla, du kanske bara sa i förbigående så här, du kanske det kanske var ett skämt typ, alltså förstår vad jag menar, du kanske var så här, vilken diva du är som har bokat om några gånger nu liksom, hahaha ungefär, och jag var så här, inte ett dugg mottaglig för det, utan istället bara så här, han missar sitt barns dansuppvisning, det är mitt fel.
Ja. Liksom.
Ja.
Det var ingen dans.
Nej, nej, okej, förlåt, men skolavslutning, vad det nu var.
Kanske basket. Jag vet inte. Nej, men du, fan, 1 miljon tack för att du kom.
Tack för att jag fick vara här.
Ja, Hedda Stiernstedt, hon är faktiskt självlysande på film. Se något med henne nu, till exempel Uppvärvning. Ni vet var ni hittar det. Nästa vecka kommer en av Sveriges mest älskade röster hit. Missa inte det, hälsar jag, Ninni Westin och Acast. Tack så hemskt mycket för visat intresse. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up!
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.